I veckans avsnitt av En liten Podometer som är avsnitt nummer 456 så pratar vi Snapdragon Elite X, Copilot for Security och Google Gemini. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av En liten Podometer där vi pratar bacon, så än så länge i alla fall. För er som undrar varför bacon så är det bara att beklaga att ni inte har varit med på försnacket i podden, för att det är där vi pratar bacon och andra delikata saker, borträknat Cola Zero med vaniljsmak. Men i övrigt så är vi liksom på banan tycker jag, för att med mig idag så har jag David Lilja. Tja!
Hallå Johan.
Och Björn Persson. Andersson.
Hej allihopa! Jag är lite fundersam på när du sa hej, så lät det som att du var osäker på vilken podd det var.
Ja, alltså det... Ja, nej.
Har det hänt att du har introducerat fel podd någon gång, Johan? Du har ju fler.
Nej, det har jag inte, för jag brukar få en trigger i huvudet av dem jag har framför mig. Jag är ledsen att säga, men ingen av er är väldigt lik Micke Nyström och Viktor för den delen.
Nej, det är korrekt.
Nej. Och ni är inte lika min andra poddkollega Gustav heller. Så att det är faktiskt inte så himla svårt att liksom få in rätt i huvudet.
Det är bara för att katten Gustav sitter där i bakgrunden, va? I min video.
Min podd Gustav ser lite annorlunda ut än din katt Gustav, kan jag säga.
Ja, men jag tänker så att det är väl det närmaste Micke Nyström vi har i den här podden, va? Det är min katten Gustav.
Ja,
vi kan väl passa på att säga då, för de som inte vet om det, att Johan, han vänstrar ju i två stycken andra poddar också. Du kan ju köra en liten plugg för dem.
Pluggar
dem. Ja, men precis. Jag har en podd via my day job, lite som vet Fantomen när han går åt stan som klädd som en vanlig man. Där jag pratar Dynamics och release notes och intervjuar folk och sådär på engelska. Och sen så har jag en podd som just nu är lite grann pausad. Det var ganska länge sedan sist, som heter The Nerd Herd, som jag vet en del av våra lyssnare faktiskt har lyssnat på. Där vi pratar sådär Windows infrastructure och sådär. Den är liksom en kvarleva från när jag jobbade på stället där Björn och David jobbar. Men det är roligt att tvinga sig själv att lära sig saker. Så då kan man prata podd. Det är kul.
Det märks att du inte jobbar på marknad, för du misslyckades med att berätta vad bägge två poddarna hette. Så att om någon förmodligen skulle vilja lyssna på dem så sa du att du är med två stycken, men sa inte de hette. Det
är jag sa vad den sista hette, men jag sa inte den första. Dynamics Update heter
den. Ah, okay.
Ja. Så jag hade halvrätt.
Det hade halvrätt,
och tack Björn för att du påminner mig. Jag vet inte, jag skulle kunna klara mig utan dig. Det är du som inför all ordning och reda i mitt liv.
Åh, herregud.
David.
Oj, oj, oj.
David, hur har din vecka varit?
Min vecka har varit bra, tycker jag. Den har bestått av väldigt mycket musik, vilket har varit väldigt kul. Jag har börjat träna här hemma, för att jag tycker att det börjar bli dags att ta tag lite i kroppen. Och då kan man träna inomhus, eftersom det där vi inte ska nämna finns utomhus. Det känns lite som det är Voldemort som är på gång där ute nu, men det är det väl inte riktigt. Och sen så, ja... Nej, men det har varit det faktiskt. Vi hämtade tillbaka barnen igen som har haft påsklov. Så att den här lugna veckan utan kids hemma, den försvann väldigt. Vi tänkte bygga på altanen den veckan, men
det var
gick
typ
sådär,
snö för det var...
Ja, jag hade 5 centimeter snö över hela altanen, så jag har inte skruvat en enda skruv. Det känns lite dåligt. Men jag har fått med mig en såg hem ifrån mina föräldrar som jag kan... En sån här klinga som snurrar runt så att man kan sätta den, och sen sätter man en styrplanka någonstans. Och sen
sågar.
Exakt den. Fast det här är nog en äldre, så att det här är nog 1992 eller något sånt där. Så att man kan såga rakt och fint när man väl har skruvat dit sina plankor sen, så att det blir en schysst kant. Och så vidare. Så att det har väl det har varit min vecka i stora drag.
Ja, okej. Okay. Björn då, hur har din vecka varit?
Min vecka. Jag har funderat på lite grann vad jag har gjort den här veckan. Jag vet inte hur den här veckan har varit. Jag kan berätta om ett roligt projekt jag gjorde i helgen. Ibland så har det hänt att vi har pratat om AI i den här podden. Och ibland har vi pratat om olika typer av LLM-er. Jag satte mig ner tillsammans med en av mina absolut bästa vänner. Han heter GitHub Copilot.
Yes.
Och sen så tyckte jag så här, hörru du, om jag skulle få för mig att använda OpenAI för att göra analyser utav de, så här, när jag läser artiklar så har jag ett arbetsflöde då jag skickar dem till mig själv som jag tycker, den här vill jag spara, eller den här vill jag ha till podden, eller den här vill jag ha bara som en bra ha-grej, eller ja, på lite olika sätt. Och då tänkte jag så här, skulle jag kunna få den här att när jag skickar en artikel eller markerar en webbsida eller så här, som jag säger, den här vill jag ha till podden till exempel, så trycka in det, den webbsidan sen i ChatGPT eller OpenAI mojen där och säga sammanfatta den här, och sen så i sin tur så kan jag få den sammanfattningen och så kan jag schemalägga det här så att det här görs med en eller om så att jag inte behöver sitta och göra det på tisdag kvällar. Så det har jag suttit och gjort. Suttit och byggt i Python så att jag numera får in det i mejlen. Jag kan kolla mejlen när den kommer. Den i sin tur använder ChatGPT 3.5 och läser igenom artikeln. Och sen så när jag läser artikeln så får jag en sammanfattning. Och sen så den sammanfattningen får jag på svenska och engelska för att ibland vill man ha på svenska. Och sen så trycker den in alltihopa det i min Obsidian. Så att jag får dem i datumordning och sådana saker. Så som är bra, så kan jag även tagga och få med länken och sådana saker. Så det har jag roat mig med att göra helgen.
Det är sjukt coolt faktiskt.
Mm. Vet du vad, jag kan berätta till exempel, jag skickade en sån länk till mig som är från petri.com om Microsoft Copilot for Security launches with flexible prices. Vet du vad den sammanfattar det som?
Nej.
Texten ber läsaren att aktivera JavaScript och cookies för att kunna fortsätta använda en webbplats. Det är sammanfattningen.
Sjukt användbar.
Ja, så det finns med andra ord lite grann kvar att göra. Jag och Solveig, botten heter Solveig, eftersom den solvar saker åt mig. Vi har lite grann att jobba på det här. Sen om jag mejlar mig själv och råkar på ett HTML-mail istället för och eller om jag har flera länkar i samma mail, så då får de också lite spunk. Så att jag har lite grann att jobba kvar på det. Men det var roligt att hålla på med. Det roligaste jag lärde mig av det hela, det är skillnaden mellan ChatGPT 3.5 och 4.
Okej.
Okay.
Om man tittar i prismojen, så nu ska vi se. Jag tänker, bra radio. Jag klistrar in en sak i chatten just nu. Det här är min monthly spend över helgen. Då har jag en ganska hög pelare som var en i söndags. Där det är jättemycket blått. Och sen ovanpå den så är det lite grönt. Den blåa kostnaden, det är när jag använder ChatGPT 4. Eller GPT 4. Den gröna lilla plutten där uppe, den är ungefär 1 cent. Den är när jag använder GPT 3. Och då tycker man så här, men hur stor skillnad är det? Ja, den ena är en API-request. Den andra är 35. Så att använder man, och det sköna är att alltså GPT-4 kostade en request 20 gånger så mycket som 35 stycken requests för GPT-3.5.
Mm.
Så det kostar, så att säg någonstans, priset är någonstans runt kanske 500 gånger så högt. För mig. Per upp i anrop.
Ja. Det vi tittar på när Björn säger det är att det är en grön plupp som är 1 cent ovanpå en stapel som är blå, där den blå stapeln är 23 cent. Ja. Så att det är 1/24.
Jag förstår nu varför det är så många som använder GPT-3 eller GPT-3.5 istället för 4 i de här olika sakerna. Det är en gigantisk prisskillnad, speciellt om man vill börja använda det mycket. Men det var väl det jag lärde mig egentligen, att den här API:n kostar väldigt mycket skillnad i pris. Nu är det fortfarande så här, hela min experimentation, det jag har experimenterat, det har kostat mig 24 cent hittills.
Så det, alltså, du får ju hålla igen lite grann, Björn. Ja. Det här kommer ju skena, det märker vi ju.
Alltså det minsta man kan betala tror jag är $5, och sen försvinner det efter en månad, så att de vet att de får i alla fall de $5. Så att, ja. Men så det har jag råd med mig att skriva Python, GitHub Copilot och försöka få in allting i Obsidian. Ja. Johan, vad har du fått göra? Vad har du gjort senaste veckan?
Nej, men jag har väl mestadels ägnat mig åt att hämta mig från min något jobbiga Skåneresa förra veckan när jag reparerade bil och grejer och så här. Och sen så har jag Jag har påbörjat deklaration och sådär. Och det var en ganska lugn helg, för jag ska resa bort till helgen. Då ska vi åka lite skidor. Så då tänkte jag att då uppskattar nog min familj om jag umgås lite grann med dem när jag är hemma faktiskt. Så.
Du tänker så.
Det blir mindre argt om jag gör det då, när jag faktiskt är hemma. Det tänkte jag.
Vad heter det? Är det så det funkar i er familj? Att man ska umgås innan man ska umgås?
Ja, lite så.
Ja, konstigt. Vi får prata om det där någon dag. Ah. Eller, ge inte min familj några tips, säger jag bara.
Ja, nej, precis. precis. Nej, men så. Jag tänkte, ska vi dra igång?
Ja,
det kan vi göra.
Och först ut är David som ska prata AI av alla saker.
Ja, precis. Björn har ju egentligen redan nämnt hur han har gjort med så här sammanfattningar och sådär, och försöker få till det och så vidare. Förra veckan, i början av avsnittet, så sa jag någonting i stil med att jag ska testa en grej under det här programmet. Jag kommer inte ihåg exakt vad jag sa, men jag vet inte om jag frågade ifall det var någon som skulle märka någonting eller hur jag nu la upp det. Men sen på slutet av programmet så glömde jag berätta poängen med det också. Men alla länkar som jag tog upp läste jag i princip innantill ifrån AI-genererade sammanfattningar. Så att om alla tyckte att förra avsnittet var ju sjukt bra jämfört med de andra programmen där jag har varit med, så kanske jag blir ersatt av en AI snart, för då behövs ju inte jag. Då kan någon annan bara läsa upp det åt mig.
Nej, men alltså Björns Python-skript kommer att göra det ju. Det är lugnt.
Ja, läsa upp det också.
Ja, absolut.
Men Johan, du kan ju kicka hela gänget här, det är bara du kvar.
Jag behöver inte heller vara kvar.
Tänk vilka lönekostnader
du
skulle spara.
Allt blir bättre utan mig liksom.
Nej, inte dig. Du sparkar oss andra. Så kan du hålla ner lönekostnaderna för oss också.
Nej, men jag är ju här för att jag vill umgås med folk.
Jag tror faktiskt att de här API-anropen har högre lön än vad både du och jag har. Trots att vi pratar 24 cent ungefär.
Ja, precis. Excalibur påminner oss i chatten nu att då slipper ju Johan faktiskt herding cats, som vi säger.
Men det jag reagerade på förra veckan, det var att du var lite långsammare på att börja prata om dina grejer. Men det berodde troligtvis på att du i så fall behövde hitta den text du skulle läsa. Så att när Johan sa till...
Det var så här, då växlade jag till artikeln som jag har på webbsidan. Sen kom jag på att just det, jag har en sammanfattning i Obsidian som jag ska läsa. Så är det. Ja. Nej, så tyckte det var ett kul experiment. Och summa summarum, eller slut, vad ska man säga, det jag kommer fram till på det är väl att jag kommer använda AI för att sammanfatta vissa artiklar, men kanske inte alla, utan när jag känner att det är en väldigt lång artikel så kommer jag kanske göra det, men annars så tycker jag det är ganska intressant att läsa artiklar och själv skriva en sammanfattning på vissa saker.
Mm. Men man läser ju, jag tycker om att läsa den, för att det är bara saker som är bra jag vill ha en sammanfattning på, men då vill jag ju läsa den och så vill jag få en sammanfattning på den för att se om den tycker samma som jag tyckte, för annars måste jag skriva all sammanfattningen. Och om jag bara får en sammanfattning så kan jag säga, ja men det här var samma sak som jag också tyckte, bra, då har jag den sen i min minnesgrej liggande som en textfil istället för att sätta mig och skriva den själv. Så ja. Jag ser det som att jag kan spara lite tid och lite tankekraft på det. Samtidigt som man kanske i vissa fall kan få en lite annan syn på det. För vad jag skulle vilja göra också, det är ju att när jag har fått ner mer av sådana här, att den själv hittar andra i samma ämne.
Just det.
Som det jag har i mitt liksom, arkiv med länkar eller med saker som jag har sparat sedan tidigare.
Man får ju vara lite försiktig, för jag för mig att vi fick ett väldigt bra AI-ord för några veckor sedan också. Jag skrev väl om det i AI-kanalen. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Men jag fick något sånt här riktigt, riktigt bra AI-förkortning. Okay. Eller de bytte ut. Ja, skitsamma.
Good story. Yes.
Jag hittat det. Enklifiera.
Enklifiera. Ja, men att man,
enklifiera. Ja. Det är ju, det är precis det vi gör i den här podden. Vi tar länkar och enklifierar dem för våra lyssnare. Ja. En enklifierande podd om IT.
Ja, precis. Jag tänkte gå vidare och faktiskt prata om en grej som vi har pratat om tidigare i vår, eller i vinter. Och det är Beeper. Beeper var ju den här... det var egentligen två saker. Det har funnits en Beeper-app jättelänge. som gör att du kan konsolidera alla dina messaging-tjänster till en enda tjänst. Och sen så det som drog nyheter som vi pratade om var ju den som heter Beeper Mini, där man hade lärt sig att reverse-engineera Apples iMessage interface så att man kunde köra iMessage på vilken telefon som helst, inte bara på en Apple-telefon. Och det var ju då man fick lite grann på käften av Apple, eller lite och lite, ganska mycket på käften av Apple, eftersom Apple bestämde sig för att så där får man absolut inte göra. Så det är så. Så.
De gjorde ungefär så mycket som överhuvudtaget går att göra för att säga så här får du inte göra utan att stämma dem direkt i domstol.
Utropstecken.
Det är liksom...
lite så. De viftade med visitkortet till sin advokat i slutändan, liksom så här. Bara så ni vet så har vi ett sånt här och vi are not afraid to use it.
Nej, men... Maybe your people should talk to our people.
Ja, men det som Beeper gjorde efter Beeper Mini-grejen, det var helt enkelt att man började bygga om sin ordinarie app så att man kunde, alltså man byggde om den från scratch egentligen, och då släppte man den i ett preview-program, och den har då inte funnits tillgänglig för vanliga dödliga som jag, utan den har bara funnits för typ journalister och så där man har kunnat testa den. Men tanken är helt enkelt att man ska konsolidera alla sina messaging-tjänster i en enda app, så man ska slippa ha WhatsApp, Facebook Messenger, Discord, LinkedIn, Instagram, whatever, whatever, whatever. Alltså jag kan ju helt ärligt säga att jag har ju typ aldrig svarat på ett DM i Instagram för att jag ser dem aldrig någonsin. Liksom, för jag är aldrig inne i Instagram och kollar. Men det hände en grej idag. Nämligen att Beeper blev uppköpta. Och Beeper blev uppköpta av ett företag som heter Automattic. Och för er som inte känner igen namnet Automattic så är det företaget som även äger WordPress. Alltså de som står bakom och har knoppat ihop WordPress. Och de äger även den där podcast-appen som jag använder, Pocketcast. Köpte de för några år sedan. Och de har då köpt upp Beeper. Och det de har sagt nu är att man tar bort hela den här private preview-grejen och släpper den till alla så vem som helst kan köra den. Man kommer också att behålla en gratis tier samtidigt som man också kommer att ha en premium tier. Så man kommer få lov att betala för den om man vill. Men man kan köra den utan att betala för den om man känner för det. Så jag testade faktiskt på, precis innan vi kopplade upp oss, att sätta upp den och lägga till mina messaging-tjänster. Och jag måste helt ärligt säga att jag tycker att den här är, det är faktiskt coolt att ha det på ett ställe. Det är nice att slippa dutta runt i en massa olika appar och sådär. Och behöva hålla ordning på vilken jädra app var det nu jag behövde starta för att skicka meddelande till Björn, för David vet jag är på Signal, men Björn är ju inte på Signal utan han är ju då på Facebook Messenger, och sen har jag ytterligare någon som jag skickar sms till, och sen är jag någon som är på WhatsApp och sen så, och så vidare så. Rörigt kallas det. Och jag måste helt sagt, den lilla sekunden jag hunnit testa det är jag faktiskt ganska positivt överraskad, så jag ska faktiskt börja använda den primärt och se om jag kan, om den är så bra som den märker.
Det jag gillar, kanske inte mest, men en bra grej i det hela, att de har blivit uppköpta, att Beeper har blivit uppköpta utav de samma som äger WordPress, det är ju att det ligger ett bolag bakom nu som har ganska mycket muskler. För de behöver ha ganska mycket muskler om de ska hålla på slåss med Apple. Jag gjorde en snabb googling bara, jag la bild i chatten här, men 42% av alla webbsajter på internet är byggda på WordPress. Wow. Så de har en hyfsad marknadsandel. Av alla som använder ett CMS, alltså ja, så här content management system, så är det 63% av alla webbsidor som är byggda på WordPress. Så de har liksom en sjuk marknad. Visst, jättemånga av dem använder WordPress gratis. Ja, men det är också väldigt många som betalar för det. Mm. Och det är bra när man kommer in och ska försöka få ett företag som Apple att gå med på att göra någonting som jag faktiskt inte tror att de vill. Och då behöver man ha lite muskler bakom, tror jag. Så det här är nog bra.
Ja, men
shit, vilka marknadsandelar de har.
Precis. Ah. Sen samtidigt så är det rätt kul också, för att han som är vd för Automattic, han som startade en gång i tiden. Jag håller febrilt på att försöka så här, simultan googla här nu. För att det som var grejen var att han verkar vara en ganska så hyvens subbe. För att, jag vet inte om ni känner till, men WordPress har ju en ganska intressant affärsmodell. Det de gör är ju att de släpper själva applikationen WordPress alldeles gratis. Så den kan ju vem som helst ladda ner och köra på vad för något som helst. Du kan köra den i Azure, du kan köra den på i princip alla hosting, webbhostinghotell överallt och så. Men du kan också välja att köpa den från Automatic som en hostad tjänst. Men all kod är liksom tillgänglig och allt kod är jag tror det är open source, det mesta av det liksom. Och jag försöker nämligen hitta en intervju med honom där han intervjuades på jag tror det var This Week in Google, men jag är inte helt hundra. Och han har en ganska sådär liksom, ja men tänk såhär gammal traditionell internetinställning, sådär information wants to be free, RSS är grejen, alla ska kunna få tillgång till data. De är ju även med och liksom har byggt en federering till det här liksom Fediverse och Mastodon och hela det här grejen som nu Threads till exempel också börjar jobba mot. Så att jag tror att det är bra av flera anledningar. Dels därför att de har ganska mycket muskler och de är en ganska stor aktör. De har en ganska stor plattform för att liksom framföra sina åsikter. Och som sagt, han verkar vara ganska sund när det gäller liksom att göra business. Att det handlar inte nödvändigtvis om att tjäna pengar i varenda eviga litet beslut man tar. Utan det finns liksom större argument. Så,
så det är de som borde köpa X?
Det är de som, ärligt talat, så är det de som borde köpa ganska mycket, tror jag.
Okay.
För att jag efterlyser ju lite grann folk med den inställningen.
Mm. Ja, med andra ord, vi kanske kan hjälpa dem genom att vi faktiskt ser till att betala för saker vi använder från dem. Speciellt från företag vi tycker om.
Japp.
Ja.
Björn, FCC.
Vet du någonting som vi tycker om eller som vi pratade om för massa år sedan?
Ja, väldigt, väldigt mycket.
Vi pratade jättemycket om net neutrality.
Jag trodde du skulle säga killen med den jättestora kaffemuggen. Ajit Pai.
Jaha, nej. Det har jag missat.
Ah.
I alla artiklar där han var med så hade han världens största kaffemugg.
Okej, okay. Jag tycker inte det var hela grejen kanske, utan hela grejen var att man skapade en lag i USA som sa att man ska ha nätneutralitet, vilket betyder att man ska inte kunna få köpa sig prioritet i olika ISPs nätverk. Till exempel om jag har en söktjänst så ska jag inte kunna betala Botkyrka bredband så att min söktjänst får mera bandbredd än alla andra. Ja, skön bild i chatten. Utan alla söktjänster ska ha samma möjlighet att få använda bandbredden. Och det är ju vettigt. Så att det här bestämde man, nu tror jag att det var 2016 då. Men 2015 var det man gjorde det här. Sen 2017 så var det en ny president i USA. Han med håret, ni vet. Han och hans polare, de rev upp det beslutet då, 2017. Och sen dess har det varit upprivet. Så att, det betyder att man faktiskt får köpa sig prioritet i olika nät om man vill. Men nu så har man bestämt sig för att nu ska vi införa det här igen. I alla fall så ska vi ha röstning om det. Så att den 25 april i år så kommer FCC, då, Federal Communication Commission, ha en omröstning i USA för att då med stor sannolikhet återinföra nätneutralitet. Vilket då betyder att man inte längre ska få köpa det här. Det känns som ett litet slag i luften om det är så att de byter president i år, för att det kommer ju att betyda att han ändrar tillbaka det direkt, för att han tar in, jag har inte uppfattningen att killen med håren är den som är bäst på att ta motgångar.
Nej, men är inte han samtidigt för typ nätneutralitet just nu,
han,
så att han ska kunna alltså.
Ja, kanske. Det beror på vad han och hans kompisar tycker. Men,
nej. Ja. Ja, men så här, han är nog inte för det alls. Han är nog mest för sig själv.
Ja, det tror jag också. Det här är en viktig grej egentligen för att vi ska kunna få demokrati. Jag vet inte om det kommer påverka så mycket. I alla fall kanske inte här. Men principen är viktig att slå faktum, tror jag.
Yes, precis. Precis.
Och vill man läsa mer om det så läs artikeln i Apple Insider. De har helt herrejösses mycket olika bakgrundsartiklar om man vill läsa om det.
Japp.
får be en AI sammanfatta allt ihop.
Den kommer att säga att du måste aktivera JavaScript och cookies för att kunna fota.
Ja, vi har ingenting på allmänt nytt, utan jag tänker att vi hoppar direkt till Microsoft och pratar hårdvara. Det här är egentligen inte en Microsoft-artikel, men den hänger ihop med Microsoft. Därför att i veckan så har en del människor fått testa den nya Snapdragon X Elite-processorn. Och det här är alltså då, eftersom den heter Snapdragon så är det en ARM-processor som bygger på deras arkitektur. Och eftersom det är en Windows eller en Microsoft-nyhet så handlar det lite grann om att Microsoft vill ju som bekant kunna köra Windows på ARM-baserade laptops. Och man skulle väl påstå att än så länge har det varit ganska ljummet mottagande för ARM-baserade Windows-laptops. Samtidigt som Apple i allra högsta grad har fått hurrarop och stående ovationer för allting de har gjort som är ARM-baserat, som är laptops. Så det är ju ingen hemlighet att både Microsoft och Intel och ARM och alla vill att det ska finnas en konkurrent till Apples M1, M2 och M3-chip. Och de som fick testa de här datorerna i veckan, de säger ju faktiskt att det här är faktiskt en vettig konkurrent. Man har äntligen lyckats få upp prestanda för att köra Windows on ARM. Här, samtidigt som man har kunnat hålla en ganska rimlig liksom ratio mellan prestanda och batteriförbrukning och sådär. Och jag tror att skulle jag tolka den artikeln som vi har lagt in i show notes från Mac Rumors, för att det var Mac Rumors som skrev om det här, så skulle jag ju vilja tolka det som att de är på väg åt på rätt håll. Därför att det Mac Rumors säger är, ja, fast den är inte snabbare än liksom Max-processorn och Pro-processorn. Så det är så. Så. Mm. Och då kan jag ju tycka att eftersom det dröjde ett antal år innan Apple släppte sina Max- och Pro-processorer, så tycker jag ändå att kan vi få någonting som ens är i närheten av en M1-processor, så tycker jag ändå att jag skulle i alla fall personligen vara ganska nöjd.
Vi har nog någonting som är förbi en M1-processor i Snapdragon X Elite, faktiskt. Det de säger är att den är snabbare än M3-chippet. Och M3-an, den är kvick. Mm. Den är det faktiskt. Men, nu kommer det här männet då, och det är de här grejerna som när de blev kränkta på den här Mac Rumors sidan var det, förlåt. Mac Rumors sidan, att de säger, ja precis, men den är inte snabbare än Pro Max-chippet. Problemet är det att om du tar M2 Pro så är den snabbare än M3 Pro på vissa grejer. Därför att Apple har strypt ner minnesbandbredden från 200 megabit per sekund till 150 megabit per sekund. Så att M3 och M3 Pro är långsammare, eller den har den är långsammare på att accessa minne än vad M3 Max är. Och M2 Pro, jag kommer inte ihåg om det fanns en M2 Max, det kanske också gjorde. Även den har alltså snabbare minnesbandbredd än vad M3-an har. Och det här är Apple inte speciellt jättetydliga med när du klickar in på deras sida. Så att jag slängde in en bonuslänk där jag skrev apropå M3 och prestanda, och sen är det en YouTube-länk. Och ett av citaten som kom i slutet på den videon var "Absolute confusing mess and this stinks corporate greed." För det handlar om att du kliver in på en billig M3, sen säger nej, men jag kanske måste ha lite mer minne. Ja, men du kan inte utnyttja det minnet om du inte har en snabbare. Och så och helt plötsligt så köper du en M3 Max för $4,000. Vad det nu blir i Sverige kommer jag inte ihåg. Men artikeln tog upp amerikanska dollar. Du köper den för $4,000 istället för kanske $1,700. Så att den är mer än dubbelt så dyr. Det är helt hopplöst. Jag tycker Apple gör bort sig här. När de stryper. Du tror att du får bättre processor när du köper någon som heter Pro, men du får inte det. Och så att jag är så här, först och främst då, för att inte bara slänga allt för mycket smolk i bägaren här då. Alltså Snapdragon Elite, eller X Elite, det kommer att bli en sjukt vass processor. En riktig utmanare till Apple Silicon, absolut. Ja. Och det är skitkul att de gör det, för att Apple behöver utmaning. Men sen har Apple totalt gjort bort sig med M3. Och det är, så fort man läser om musikbloggar, så fort man läser om videoredigering, optimering och sådana grejer, varenda video jag tittar på, varenda blogg jag läser säger skit i M3-an. Det är bara pengar i sjön. Köp en M2, har du en M1 Pro, byt inte upp dig.
Nej. Och det är det som är grejen, det är ju precis därför. Jag bryr mig egentligen inte om huruvida den här är snabbare än en M1 eller M3 eller M3 Max eller M3 Pro. Det har inte så himla mycket betydelse. Utan grejen är att skulle de kunna leverera på standard på nivån M1, liksom generation 1, standard 1A, inga problem. Men att flera leverantörer kan leverera maskiner med den här prestandan, då är jag övertygad om att det gynnar PC-ekosystemet. Det gynnar dessutom Apple-ekosystemet, för som du säger, Apple kan inte sitta och pilla sig i naveln och tycka att de har gjort ett skitbra jobb genom att de släpper en ny version som egentligen inte är bättre. Jag har börjat lyssna på en podcast som heter The Vergecast som jag tycker är riktigt jädra bra, och de pratade i veckan om just precis det här att när Apple släppte sin nya MacBook Air, så pratade man just om precis det här att standardmodellen fortfarande levereras med 8 GB RAM. Och där man helt enkelt säger att den med 16 GB RAM hade varit en helt fantastisk maskin. Men nu har man liksom medvetet valt att liksom strypa den till 8 GB RAM, som i princip ungefär orkar med att köra Chrome och knappt det ens liksom. Och dessutom så är det så att det finns en tier som man kan välja för att köpa till liksom 8 gig RAM till, men då är det liksom typ så här $500 skillnad. Alltså det är typ en och en halv gång priset ungefär.
Jag tror inte det. Ja, på datorn, ja, precis.
För den kostar ungefär $1,000 i grundutförande liksom.
Går du till en datorbutik och ska köpa chippet, minneschippet,
kostar det
$20.
Ja, men typ så. Men det är ju det som är grejen, att eftersom allting sitter lött på moderkortet så kan du inte byta någonting. Du kan inte lägga till någonting. Nej. Du kan inte fixa till någonting. Och det är precis det som de säger, att liksom Apple har börjat... De har börjat dra väldigt mycket nytta av det faktum att de har en väldigt snabb processor. Och det borde de få skit för att det är som sagt att det gynnar, jag är övertygad om att det gynnar även Apple-användare att man har en liksom, att man har konkurrens. Och det har jag sagt tidigare, att jag tycker att nackdelen med M1, M2 och M3-chippen, hur fantastiska de än må vara, så länge Apple är långt fram helt ohotade, så gynnar det ingen liksom.
Nej. Och sen finns det någon som säger, ja men 8 GB RAM, det räcker absolut för datorn är så snabb. Så här, jo, men nu är det här unified som de säger, det delas. Alltså grafiken delar minne med som dina program kanske ska köras i, och då måste de swappa från disk och så vidare. Och ja, diskarna eller lagringsminnet är kvickt och så vidare. Men det är fortfarande, du har 8 GB minne. Det är det enda du har. Så det spelar ingen roll att det är sämre att dela på det egentligen i vissa applikationer. Och så vidare, så att
Som sagt att dessutom
Apple.
Ja, men dessutom tar så mycket betalt för att få en rimlig mängd minne, alltså det är ju bara, alltså man har ju gnällt på iPhones hur länge som helst liksom, att iPhone grundmodellen var ju hur länge som helst 16 GB lagring, och det är så här, friends don't let friends buy 16 GB iPhones liksom.
jag blir bara glad om vi kan sluta prata om Snapdragon som man gör när man pratar om vegetariskt kött.
Mm. Ja, men jag fattar, okay. Jag fattar hur du menar.
Alltså, nej, men det här, hur tyckte du hamburgaren var? Nej, men den var helt okej okay för att vara sånt här påhittat kött. Alltså, nu finns det faktiskt... sånt odlat kött som smakar bra. Men det är ju inte jättelänge sedan som det var, om du ska äta en vegetarisk hamburgare eller vegetarisk, vad det nu kan vara för någonting, så var det, ja, för att vara vegetarisk så var den helt okej. Okay. Det betyder att den var ganska äcklig, men för att vara vegetarisk så var det okej.
Okay. Man har flyttat målstolparna.
Ja, liksom. Och när vi nu pratar om CPU-er och kör Microsoft-produkter, folk som kör Windows på en M2 eller M3-dator, så det går jättefort och jättebra. Det vore ju kul om man skulle kunna säga, ja, men för att vara Qualcomm så är det här faktiskt helt okej. Okay. Och i slutet säger det ju att säga, det här känns så som det borde vara.
Ja, och dessutom får vi en positiv effekt av det här till. För att grejen är ju att på Windows-sidan så har ju AMD och Intel varit ohotade under så himla lång tid. Så att det gör ju också att vi får ju en spark i arslet på dem. Att de måste leverera någonting som faktiskt levererar bättre prestanda mot batteritids liksom, ratio. Mm.
Jag är nöjd med mina 2 timmars batteritid. Jag tycker det är lagom.
Du är det. Ja. Ja, jag har 7, Björn, men det är okej.
Ja. Jag är nöjd med mina 17. Mm. Och då spelar jag en video i full skärm. Mm.
Jag jobbar.
Ja, men Björn behöver ändå ta en paus efter 2 timmar, så att det är lugnt. Björn, Microsoft läckte data.
Ja, förra året på sommaren så läckte det lite mail och liknande från Microsoft. Och vad som har hänt någonting under veckan är att det har kommit ut en liten rapport från några Cyber Safety Review Board. Men det är som federal hej och hå som har tittat på det här och gjort en genomlysning. Vad man säger från den här rapporten, det är att man har tittat på läckan hur den gick till. Och det, om inte jag missminner mig, så var det kinesiska hackare som hade tagit sig in och snodde massa mejl. Vad man skriver i rapporten, man ger Microsoft beröm för att man har ställt upp och gett bra information och man har svarat på alla frågor och man har verkligen kunnat hjälpt till med information som behövs för att kunna göra den här rapporten. Och sen efter det så kan man så sammanfatta det som att cascade of Microsoft's avoidable errors. Och när man använder ordet kaskad.
Sällan bra.
Och i en mening som är med misstag. Och där det dessutom är kaskad utav fel som hade varit möjligt att undvika. Det är inte en jättepositiv rapport.
Det positiva motsvarande ordet är väl kavalkad.
Ja, och det tror jag inte stod någonstans i rapporten. Nej. Nu har jag inte läst på det sättet.
Fråga AI.
Ja, jag får fråga.
Förekommer det här ordet?
Ja, precis. Och den kommer då att svara att du måste aktivera Java. Nej, alltså det som är bra med det här, det är att Microsoft som ändå är en hyfsat stor service provider ställer upp, berättar vad som hänt, för ingen har varit öppna om det. Och att man vågar gå ut och säga ni har fucking gjort fel. Man tar det på allvar och sådana saker. För nu kan de fixa sådana saker. Och vad det handlar om det är att man har inte gjort allting som man förväntas göra helt enkelt. Man har inte upptäckt att en dator har blivit komprometterad innan den datorn ansluter till nätverket. Man har inte låtit saker och ting som har skrivits som har varit fel har inte förändrats. Man har inte, alltså det finns saker och ting som man måste visa upp. Och det här är bara bra, tycker jag. Att man gör som flygindustrin har gjort under många, många år. En riktig genomlysning och titta på vad var det som gick fel och hur fixar vi det här. Så om vi skulle börja göra fler sådana. Att när det sker incidenter så är det inte bara men vi löste det. Flygplanet, det kraschade. Men nu har vi byggt ett nytt flygplan, så nu är allting lugnt. Utan istället faktiskt ta reda på och lägga ut delarna och ta reda på vad var det som hände, varför hände det. Och sen så har möjligheten att stoppa. Jag tycker det är bra att det tas på allvar, tycker jag. Det är en ganska lång artikel hela den här, så jag tänker inte gå igenom hela den. Jag tycker det pekar på en bra riktning och jag hoppas i och med alla dessa nya krav som kommer överallt ifrån, det är att i Sverige då, de här tillsynsmyndigheterna som finns, lite många men de finns ändå, att de kommer att ha möjligheten att göra liknande typer av sådana här rejäla genomlysningar och även rapporter som man sedan går ut och berättar, det här är vad vi säger. Så jag tycker det var bra.
Gött, du hade även lagt in en länk om Planner.
Ja, det har jag gjort eftersom vi pratade om Planner jättemånga gånger för, vad kan det vara, 1,5 år sedan eller någonting.
Ja, vad hände med den?
Jo, det vi pratade om då hände fortfarande. Den heter Planner och den heter To Do och den heter, vad det nu, alltså det är flera stycken olika fortfarande.
Men det istället för task.
Men det är Microsoft-segmentet vi är på, det är inte Apple-segmentet, eller Google-segmentet vi är på. Eller?
Nej, det är helt korrekt. Det här är Microsoft som har blivit lite googlifierade.
Okej.
Eller så har man helt enkelt låtit alla team bara, kör! Vet ni vad som kommer hända nu för någonting i den här planer?
De kommer lägga ner en chat-app om de är googlifierade.
Ja. Alltså vad man skulle kunna tro det är att de skulle lägga ner dem så att det bara finns en. Nej, så ska de inte göra, utan istället så ska de stoppa in AI i Planner. Och så alla ni som har Planner i Teams kommer att ha det där i fortsättningen också. Men vad som kommer hända någonting i Teams är att man kommer få en liten diamant uppe i ena hörnet, om man ska kalla det, som man kan klicka på. Och den diamanten innebär att du får premium features. Vad betyder det för någonting? Jo, så här är det. Att har du,
det betyder att du får en faktura varje månad.
Mm. Det kommer att komma en till licens. Så alla ni IT-proffs där ute som jobbar, som lyssnar på det här, för det verkar vara ett gäng. Det kommer alltså skapas en ny licens som man kan köpa. Du kommer att kunna köpa Planner Premium, eller vad det heter för någonting, för dina användare. Och då får man hjälp med att kunna göra Gantt-schemer och de där sakerna som användarna faktiskt vill ha. Jag har en känsla av att det här är väldigt, väldigt snyggt prissatt, så att man precis de grejerna som man faktiskt skulle vilja ha om man är en avancerad planeranvändare kommer man att få köpa där.
Hur många premiumlicenser ska vi köpa, Björn?
Alla.
Okej.
Okay. Det är svaret.
En är lika med en plus ett.
Ja.
Vilken planerlicens ska vi, eller vilken premiumlicens ska vi köpa? Ja.
Ja. Och vet du vad? Det kommer Copilot hjälpa dig med. Så den kommer bara beställa dem åt dig, för den vet ditt kreditkort. Nej. De kan ju inte bara fortsätta bygga på i Microsoft 365 och tycka att fan vad nice. Och sen så är det samma pris. De måste ju börja skapa nya licenser. Sen kommer det här väl sakta men säkert att rasa ner till basic-planen istället för premium-planen. Men det här kommer jag är lite osäker på när det ska börja rullas ut. Det kan jag ha sett, men ja, det är en public preview som gick ut för en månad sedan, men man har börjat rulla ut det nu på riktigt. Så det här kommer börja dyka upp hos folk. Om man kan stoppa det, frågar du. Hör hur du tänkte det? Ingen aning. Troligtvis inte.
David, apropå stoppa saker, så har du faktiskt lagt in en länk om hur man blockerar appar.
Ja, det är inte riktigt, det stämmer att det är jag som har lagt in länken, men det är inte riktigt så att det är vi som användare som blockerar appar, utan det är Microsoft som blockerar appar.
Ah, skit också. Ja, jag tänkte vi kunde blockera Planner.
Det kanske vi kan. Om vi döper om den till någonting som Microsoft blockerar så försvinner den väl. Så här är det. För jättelänge sedan, kanske 25 år sedan, om inte mer, någonstans där, så körde jag Windows. Och jag tyckte om att, nu blir det svengelska, kostumisera, vad säger man? Förändra. Anpassa. Anpassa är ett jättebra ord. Tack, Johan. Jag tyckte om att anpassa. Så att jag bytte ut Explorer X mot Lightstep. Skickade in lite bonuslänkar i chatten nu. Och sen så körde jag en annan fönsterhanterare. Jag körde en fönsterhanterare som hette Window Blinds. Och de här två tillsammans skapade ett system som kanske inte var det mest stabila du kunde köra. Men det var fan ett av de snyggaste. Så är det bara. Det fanns någonting som hette Rocket Dock. Så att du fick din Windows-maskin att bli lite mer mackig och Linux-aktig och så vidare. Och sen blev jag tydligen äldre. Men den här världen fortsatte att existera. Så att det kommer nya unga personer som tycker om att anpassa sina Windows-installationer. Och därför, jag som gammal gråhårig gubbe som bor utanför Stockholm och har en podd och gnäller åt moln och så vidare. Jag blev lite förvånad att det faktiskt fortfarande finns tredjepartsappar för anpassning av användargränssnittet. Och det är såna appar som Microsoft nu kommer att börja blockera. Jag tror det var de två första apparna som blockeras är någon som heter Start All Back och en som heter Explorer Patcher. Och den låter dig återställa den gamla Windows 10-aktivitetsraden. Varför man vill ha den? Don't ask.
Men för att slippa reklam i Explorer.
säger killen som körde Lightstep för att få sin Windows att se ut som Linux. Hur som helst. Det är det första steget. Och anledningen till det här, och det skulle kunna vara ett tecken på att Microsoft vill ta bort äldre komponenter ifrån Windows 11. De här applikationerna funkar i Windows 11 23H2, men de slutar funka i Windows 11 24H2. Så att om ni tycker om att köra sånt här så får det väl låta bli att uppdatera då, men samtidigt så tycker jag att ni ska uppdatera för att det kommer säkert säkerhetspatchar och så vidare. Explorer Patcher flaggas som inkompatibel på grund av säkerhets- och prestandaproblem. Tydligen kan man gå runt den här blockeringen genom att bara byta namn på programfilen, men vid uppdatering så måste du avinstallera den och lägga tillbaka den igen med ett nytt namn. Så att gillar ni att anpassa er Windows så kommer ni inte gilla Windows 11 24H2.
Coolt.
Jag tror inte att jag påverkas så hårt av det där.
Inte jag heller. Alltså, men jag blev lite nostalgisk när jag satt och kollade på Lightstep.
Ja, ja. Jag orkar inte hålla på och göra sånt där. Jag
körde faktiskt också Lightstep en gång i tiden för länge sedan. Det var ascoolt.
Jag satt och gjorde egna ikoner och allt. Tänk om jag hade lagt den här tiden på någonting annat.
På att bygga AI-båtar eller någonting.
Det fanns inte 1996, 5, 4 när jag höll på med det här. Men musik exempelvis, det kunde jag ha gjort då. Ja, skitsamma.
Yes. Nej, men så här, vi...
Ska du bli gamer?
Nej, men en grej som jag har tyckt varit jättebra under ganska många år, det är att Microsoft har ju på sina nya konsoler tillåtit att man kan köra till exempel gamla Xbox games. Så att jag har ju en Xbox One S, tror jag den heter nu. Men jag kan ju fortfarande köra mina Xbox 360-spel till exempel genom att bara stoppa i skivan. Och det här blev ju lite grann aktuellt i veckan generellt sett, eftersom det var ju en sån här stor emulator för Nintendo som blev stämd bortom fattning av givetvis Nintendo då, så att man var tvungen att lägga ner det här. Så att nu har då Microsoft gått ut och sagt att vi kommer minsann att göra vårt för att faktiskt kunna behålla de där gamla klassiska spelen. Vi ska inte behöva släppa dem igen, utan tanken är att ni ska kunna köra dem. Och det är ju faktiskt en grej man har pratat om ganska länge när det gäller Xbox Cloud Gaming, att man ska kunna ha de där gamla spelen på Xbox Cloud Gaming, så att även om jag inte längre har en Xbox så kan jag prenumerera på en tjänst som ger mig tillgång till dem. Och traditionellt sett har ju Nintendo varit ganska duktiga på det också, att de gör sina gamla spel tillgängliga även på de nya konsolerna. Så att jag tror det här är en viktig grej. Jag fattar liksom att man inte som spelbolag ger bort sina spel till liksom Internet Archive eller vad det nu är, att man blir lite förbannad på när de hamnar där, och även att man har synpunkter på liksom emulatorer och grejer. Det, någonstans fattar jag det, även om jag tycker att det hade varit en bättre värld om vi inte hade fått problem med det liksom. Men det här är ändå näst bästa alternativet. Att man faktiskt kan spela gamla spel på nya konsoler.
Man kan ju se det som att det är en kostnad för Microsoft att sitta och göra alla de här backward compatibility, vad det nu heter, någonting. De har en preservation team där. Det är en kostnad för dem att sitta och ha de människorna som sitter och gör det här. Det är det faktiskt. Men det är samtidigt någonting som tillför ett extra värde för mig som konsument att jag har deras produkt, för jag vet att det finns spel som är äldre som jag kan testa. Sen kan man ju fundera lite grann på de som har gjort spel som är lite irriterade över att de inte säljer, eller att de inte får ut det värde som de tycker att de skulle få från spel. För att här hade ju Björn kanske gått och köpt. Jag hade inte köpt deras jättegamla spel. Så att jag tror att efter 15 år så säljer ett spel ganska lite. Mm. Eller 10 år, eller vad det nu kan vara för någonting. Så det är ju en... efter ett tag så blir värdet mindre för speltillverkaren, men större för spelplattformen, som i det här fallet då är Microsoft lite.
Så att... Framförallt när man då har en konkurrerande spelplattform som heter PlayStation, som i princip ekonomiskt sett spöar skiten ur Microsoft på ganska många områden, så kan jag ju tycka
ganska
att
alla, va?
Ganska alla faktiskt. Jag sa ganska många för att avrunda det neråt, men ganska alla är nog det korrekta svaret. Ja. Så tror jag att helt plötsligt så kan man faktiskt generera ett mervärde som faktiskt helt ärligt, Sony har valt att inte göra på sina konsoler. Ja. I många fall.
Men de är plats 3 också, eller?
Ja, precis.
Ja, nej, men det är, så på plats nummer 3 så handlar det ju mer om att de behöver skilja ut sig på något annat sätt. Ettan och tvåan kan slåss om att ha ett stort värde i sin plattform. Trean kan inte slåss om samma sak också. De måste ha något annat sätt att skilja ut sig på.
Jo, men det var ju det vi pratade om när det gällde Tidal förra veckan. De kommer aldrig att kunna konkurrera med Spotify. De kommer aldrig att kunna konkurrera med Apple Music eller YouTube Music. På något sätt överhuvudtaget, inte ekonomiskt. Men de kan däremot konkurrera med dem på feature-mässigt.
Mm.
Och det betyder att vi får konkurrens. Vilket gör att förhoppningsvis kanske en del av de här features som faktiskt landar på de tre andra konkurrenterna. Därför att användare faktiskt väljer att det här är viktigt för dem.
Ja.
Och det tror jag är jättebra. Björn, du kan inte du bara i liksom två rappa punkter och berätta för oss hur Microsoft tänker ta betalt för Copilot for Security?
Jo, jag tänkte faktiskt lite snabbare sammanfatta. Det är tydligt som brunsås kan man säga.
Jag vill ha den här liksom TLDR. Så.
TLDR, du behöver aktivera Java för att kunna surfa. Nej, förlåt, det skämtet har gått vidare nu. Nej, så här, man har gått ut och berättat hur man ska licensiera. Vi börjar där. Security Copilot, vad det är för det? Microsoft Security Copilot är den copiloten som du kan använda för att få hög... Om du inte jobbar 100% med säkerhet, så i alla fall de sakerna som vad jag har... Jag har själv inte använt produkten, ska sägas. Men när jag har pratat med folk och jag har läst mig till det, så som jag har förstått det som, det den skiner på, det är för människor som har troligtvis jobbar med IT, men inte har säkerhet som första jobb, eller kanske inte ens har någon som jobbar med säkerhet som första jobb. Då kan man få massor med tips, massor med saker från den som kan säga så här, tänk så här, den kan presentera data, den kan hjälpa dig att hitta data och så vidare och så vidare. Det är styrkan i den här mojen. Så för de som är säkerhetsmänniskor och superexperter, till exempel David, nej, jag tror inte du kommer tjäna jättemycket på att använda det. Men för andra människor, eller för folk som kanske är nya inom säkerhet, också jättebra. Precis som GitHub Copilot är fantastiskt för mig. Vad man har gjort för någonting, den har varit i först en private preview och nu så har den varit i en annan preview och nu så har de släppt och gått ut och berättat att nu minsann, nu har vi släppt hur den här ska prissättas. Och den prissättas genom att du köper en security compute unit.
Ja.
Så.
Glasklart.
Ja, och den kostar
4 000.
Nej, rekommendationen är att du kanske behöver köpa minst 3 sådana timmar.
Okej.
Ja. Because reasons. För de säljs per timme. En security compute unit, det är en timmas beräkningskapacitet för saker.
Och jag behöver 3 beräkningskapacitetstimmar för saker.
Ja, troligtvis 3. Ja. Men samtidigt så är prisexemplet att om du köper en sån för $4, för det är vad den kostar per timma, då per månad så blir prisexemplet $2,920. Man drar roughly drygt 30 000 kronor. Men du behöver 3.
Ja.
Så 120 000 kronor per månad. Men bara om du använder den 24 timmar om dygnet. Och det här är så, det är så otydligt på hur många sådana här compute units du behöver eller inte. Du köper liksom det är som du köper tokens ifrån en AI API. Hur många behöver du? Ja, men köper 10 000 stycken. 10 000 stycken vad då? Precis, 10 000 tokens. Sen använder du dem. Och det här är jätteotydligt på. Så att det finns bara ett sätt att göra på. Börja använda.
Alltså,
så kommer du fundera på vad det kostar.
Grejen är att min spontana första reaktion när jag såg den här skärmdumpen av den här applikationen tänkte jag först var fullständigt irrelevant och bara berodde på att min hjärna var trasig och associerade saker på helt fel sätt. Men graferna som de visar här, det ser ut som 2 stycken händer som sträcks fram så här och så visar de vad mina barn kallar för fulfingret.
Japp. Yep.
Ja, och har man väl sett det så kan man liksom inte unsee it.
Nej. Nej. Det är
jag insåg nu när du förklarade den här prismodellen att min första tolkning var nog ganska korrekt.
Ja, men alltså, det här är en sån här typisk prismodell som säger att det enda sättet att få reda på hur mycket du kommer behöva för att det som körs in här, det när du kör när den ger dig en insikt eller en insight eller när den ska utvärdera en prompt eller om den ska köra en runbook eller om den ska automatisera en sak eller om den ska hämta saker och ting från Microsoft Security. Varje gång du gör det så kommer den att använda Security Compute Units.
Ett milliantal av sådana.
Ja, och då kommer det gå åt ett antal sekunder eller minuter utav den timman.
Det är lite oklart hur många.
Ja, men det kommer gå åt ett antal sekunder för det exekveras ju någonstans. Så hur lång tid tar det att utvärdera den här prompten eller den här frågan du har ställt? Ja, det tar en stund. Okej.
Okay. Hur långt är ett snöre?
Ja, men det är verkligen det. Och det blir så här, och sen, det förstår jag Microsoft, för de kan inte säga, beroende på hur svår fråga du har ställt, eller hur mycket, skriver jag en lång prompt så är den svårare att ta reda på såklart. Så att kontentan är, det här är en jättebra produkt, men de har också prissatt den för att den är väldigt bra. Och kan faktiskt hjälpa folk. Men det är inte Lasses ved och flygplan som kommer köpa den här, kan jag säga.
Nej. Sen, Björne, du hade också lagt till en länk om priset för att fortsätta köra Windows 10.
Mm, och den här är jättemycket kortare. För att vi har pratat om att Windows 10 kommer att gå end of life. Och när den går end of life så kan man köpa förlängd support. Och det vill vissa företag göra, för att än så länge så är det bara ungefär 70% av alla Windows-maskiner som har uppgraderat. Nej, just det, tvärtom är det. 70% av alla Windows-datorer där ute kör fortfarande Windows 10. Och det är ungefär 25% som kör Windows 11. De andra 5% är alltså ännu äldre versioner av Windows. Men då kan man då köpa en sån här ESU, eller Extended Software Security Updates MOI från Microsoft, och då kan du få fortsätta köra Windows 10 ett tag till, ett år faktiskt till efteråt. Så att från och med oktober 2025 så får du inga fler uppdateringar, då är inte ens supporterad. Vill du fortsätta köra Windows 10 efter oktober 2025, alltså om ett tryggt år, då behöver du köpa den här ESU, annars får du inga patchar. Och den köper man på ett år. Och om du köper den på ett år så kostar den $61 per enhet som du behöver för. Vill du sen förlänga ett år till, då kostar den $122 för år två. Vill du sen förlänga den ett år till, så kostar den $244 för år tre. De dubblar alltså priset varje år. Precis likadant gjorde de förra gången också, när det var vilken Windows det nu var.
XP.
Ja, var det XP som de hade? Jag kommer inte heller ihåg vilket. Det var de vi pratade om. Kanske.
Eller Vista Affär.
Ja, okay, just det. Och sen så, om det är så att du inte bestämmer, om du inte köper den här direkt utan bestämmer dig år två, fan, vi kör ju jättemycket Windows 10, då går vi och köper. Ja, då får du även köpa dem åren innan. Så du kan inte, så att, ja, du kommer inte undan om du vill betala för det.
Så här, fattar ni hur himla efter vi är i tidsschemat idag? Jag tänkte att vi försöker sammanfatta Apple lite kvickt och lätt. David, du börjar.
Därför får jag bollen, helt fantastiskt, Johan. Jag tyckte det var jättekul att du pratade om Xbox-spel, för att jag tyckte det hade varit en skitsnygg segway till Apple, för att Apple tillåter nu retrospel i App Store. De har ändrat riktlinjerna som gör att appar får köra extern kod, vilket innebär att emulatorer för konsoler av klassiska spel nu är tillåtna. Det du måste göra är att du måste följa riktlinjerna för integritet och innehåll, och du måste erbjuda användarna att rapportera och blocka missbrukare. Alla köp som du gör i appen, du måste kunna erbjuda köp i appen och så vidare. Så att, yes. Det här förväntas även komma till både Mac, iOS och iPadOS.
Låt mig gissa. De tar 30% för köp i appen.
Det lär de ju göra.
Fast om du är jättesnäll kanske det kan vara 15%.
Kanske.
Uh-huh. Björn kommer,
jag tycker det är lite coolt i alla fall.
Björn, kommer Google också att ta 30% av Apple för AI-tjänster?
Det kan jag inte tänka mig. Eller jo, vänta, det är precis det jag tänkte prata om nu ju. För att förra veckan så tror jag det var, några veckan före det, så pratade vi om att Apple enligt uppgift har haft diskussioner med Anthropic och med Google kring att lyfta in olika AI-modeller till Apple och Apples telefoner och enheter. För att Siri är herrejösses mycket sämre än allt annat på marknaden just nu. Och då så i nya iOS 18 som då finns ute som beta har man börjat hitta att det finns kanske tecken på och det finns rykten om att Google kommer att börja sälja en premiumtjänst. Så att om du vill ha Gemini på så här säger ryktet, om du vill ha Gemini från Google på din iOS-enhet så kan du köpa ett premiumabonnemang från Google. Och det är ju snällt. Att de kan tillåta dig att göra det. Och vad det kommer att kosta? Ingen som helst aning. Det har vi inte sett någonting om ännu. Men det här är en ny pryl som då med andra ord skulle innebära att tidigare så har vi fått Google på Apple-telefoner. Och när vi fått det så har Apple betalat Google för att det ska vara Google som är sökmotorn. Här så verkar det som att då skickar vi den kostnaden vidare till våra konsumenter istället.
Det är skitsmart att man kan få användarna att betala för istället. Jag tror nämligen så att Apple håller just nu på att trycka ner ganska mycket pengar i en sökmotor som ska ersätta Google till slut. Så det är därför de vill att vi betalar den här gången. Ja.
Så vi får väl se. Det vore en jättestor fjäderhatten om Google lyckades få in sin AI-motor på alla Apple-enheter. Det vore en jättestor fjäderhatten. Sen så vilken prismodell de väljer att köra på, det får vi väl se. Men kanske iOS 18.
Yes. David, du har också en länk kring iOS 17.5.
Ja, vi är inte riktigt framme vid 18 än. Så att det som precis har kommit nu är betaversioner av 17.5 till iOS och iPadOS. Och jag vill bara nämna en grej därifrån egentligen. Och det är den här EU-lagen som kom och sa det här med apparna som vi pratade om för ett par veckor sedan. Det kommer en ny funktion som kallas för Web Distribution. Och det tillåter utvalda utvecklare att distribuera appar direkt ifrån sin webbplats utan App Store. Och det är liksom på de här EU-lagarna att kunna följa dem helt enkelt. Det finns andra grejer också. Men
inom EU,
ja.
Såklart.
Inom EU, ja. Inom EU, precis.
Ja. Fuck
yes,
the rest.
Yes. Vi hoppar över till Google. Och Google har presenterat en hel del AI-nyheter den här veckan. Och jag har valt ut två stycken som är intressanta. Dels så kommer de att släppa en Gemini-baserad konkurrent till GitHub Copilot i Android Studio. Alltså det vill säga man kommer kunna göra på samma sätt. Man kommer kunna be den hjälpa en att skriva kod och debugga kod och sådär. Och man kommer också att inkorporera Gemini i Google Workspace. Så att har man alltså G Suite med dokument, docs och sheets och vad det nu heter, så kommer man att kunna få med en Gemini-baserad Copilot även i de tjänsterna, vilket inte känns som en kioskvältare direkt. Det är inte helt oväntat att det kommer att hända. Men i samband med att man presenterade det här också, så presenterade man även hur man kommer att hantera det här med sovereign data centers. Och jag kan inte minnas att vi har pratat väldigt mycket om det här. Jag vet, vi pratade om det här tyska datacentret ganska mycket. Och när jag hittade den här länken kring Google så hittade jag även länkar till hur att Microsoft och Amazon har tidigare i år presenterat hur de ska lösa det här. För det är till exempel en av de grejerna som det har varit ganska mycket tjafs kring i Stockholms stad. Att man kan inte köra ett amerikanskt bolag och i deras datacenter, för det finns en risk att de kan flytta data utan medgivande till andra länder om de får till exempel CIA eller FBI på halsen som kräver det. Och då har man då försökt lösa saker. Jag tror Microsoft kommer lösa det på lite olika sätt. Man kommer lösa det dels med den här confidential computing-lösningen. Det vill säga att det finns ingenting som är okrypterat någonstans överhuvudtaget och inte ens Microsoft har nycklarna. Men Google i det här fallet har då gått ut och berättat att det man kommer att göra, det är lite grann den modellen som Microsoft gjorde när man hade datacenter i Tyskland. Det vill säga att man helt enkelt bygger ett datacenter, kopplar det till Azure och sen ger man bort det till en partner som driftar det och äger det. Vilket betyder att amerikanska staten har ingen jurisdiktion i det datacentret. Det vill säga att de kan inte gå in och plocka data därifrån.
Juridiskt är det en jättesmål lösning att göra så. För ja. Att du har liksom löst juridiken direkt.
Ja, det föll på när det gäller Tyskland, det var ju att man fick en oändligt mycket längre och tråkigare uppdateringscykel. Alltså man kunde inte hålla sig framkant på det datacentret. Och så jag hoppas verkligen att man kommer att lösa det på ett bättre sätt, både för Amazon och för Google och för Microsoft nu. För jag tror som sagt att man kan inte acceptera att den här lösningen inte finns, därför att det är för mycket pengar som man går miste om och det är för mycket för stora intressenter. För teoretiskt sett, så det enda sättet jag kan tolka det på, det är att i princip ingen offentlig verksamhet överhuvudtaget i hela Europa kan använda någon av de tre stora leverantörerna av molnbaserade lösningar.
Ja, det är riktigt. Det är så man läser om man läser det riktigt hemskt.
Ja, men alltså om man verkligen målar fram på vägen, ja, så är det liksom det som är kontentan. För att det är liksom ett EU-beslut på det här. Sen kan eventuellt varje land tolka det lite olika, men på det hela taget så tror jag inte att det kommer att bli så.
Och farbror Schrems kommer ju att fortsätta och tjata om det här.
Ja, exakt. Och som sagt, jag tror de ser fram emot den dagen då han Schrems säger: så, nu kunde jag inte hitta några problem längre.
Ja, och det ska vi vara tacksam för att han faktiskt försöker få oss dit, ja, på sitt sätt. Samtidigt så är det jobbigt på vägen. Men
jag kan tänka mig att det finns ett antal personer på Microsoft, Amazon och Google som tycker det är asirriterande att han gör det. Men jag tror att på det hela
taget...
Jag tror
du säger att det finns en hitlista på honom.
Ja, precis. Om inte annat så sitter det garanterat en bild i kafferummet med dartpilar bredvid liksom.
Ja.
Men vi går vidare. Och vi har ju pratat tidigare om Googles alternativ till Apples Find My-lösning. Mm. Alltså att man kommer att så småningom kommer att släppa trackers, precis som AirTags, och så kommer man att inbegripa andra fabrikat på trackers i det här. Och nu, typ 2 år senare, så har vi faktiskt äntligen börjat se spår av det här i Android. Så att nu är det faktiskt på gång. Det ryktas om att det ska faktiskt komma med kanske till och med ännu tidigare än Android 15. Liksom i typ nästa uppdatering och så vidare. De har ingen egen tracker än så länge, men som sagt, de förlitar sig till viss del på tredjepartsleverantörer, till exempel Chipotle eller Peoplebee. Men man kommer även att uppdatera till exempel Pixel Buds Pro, så att de kommer att få stöd för samma sak. Så tappar man bort sina Pixel Buds Pro i soffkuddarna, så kommer man att hitta dem. Liksom.
Jag tyckte jag sett en nyhet på Apple-sidan om att den här Google-uppdateringen även kommer att ha support för Apples tracker-plattor, vad de nu heter på dig.
Ja.
AirTags.
Alltså AirTags, jag har hört, det kan vara så att de har ändrat på det, men det vi pratade om sist, det var att den kommer däremot att ha möjligheten att tracka Apple AirTags så tillvida att den kommer att kunna berätta om det är en sån som förföljer dig.
Det är det jag menade.
Så själva stalking-biten, du kan inte ansluta Apples AirTags.
Nej, man kan inte köpa en sen och använda själv. Nej, det kan man inte göra.
Men du kan få reda på och de har dessutom, Apple har dessutom förbundit sig att göra samma sak med andra typer av trackers. Att kunna hålla koll på om det är en andra tracker som följer efter dig.
Yes.
Sen så kommer Android 15 att få någonting som heter Private Space. Och Private Space innebär helt enkelt att du har en alternativ launcher, skulle man kunna säga, eller en liksom låst del av din launcher där du kan spara till exempel företagsapplikationer som du inte vill att någon annan ska ha tillgång till, eller och så vidare. Om du har barn som du lånar ut din telefon till exempel, så vill du kanske inte att de ska kunna skriva screw you till chefen på Teams liksom. Men just som sagt, möjligheten att kunna skapa ett privat workspace som är låst och som kräver autentisering och som dessutom är dolt. Så det syns inte. Det går inte att veta att det finns där, helt enkelt. Vad jag fattar.
Nice.
Sen så har OnePlus lyckats med någonting som Google inte har lyckats med och som jag vet inte om Apple har lyckats med det. Men just det här att om man byter telefon, om man har en Wear OS-klocka och man byter telefon, då måste man gå in och resetta sin klocka. Och säga, jag installerar om den, fabriksresetar den och ansluter den till min nya telefon istället. det har funnits lösningar från Samsung för att återställa en backup till klockan från den nya telefonen. Men man har fortfarande varit tvungen att resetta den för att para om den till en annan telefon. Och OnePlus Watch 2 som vi har pratat om tidigare i podden senaste veckorna, den har faktiskt numera en lösning som innebär att man kan faktiskt migrera data från en, alltså från behålla data på klockan och ansluta den till en ny telefon. Vilket är en ganska vettig lösning faktiskt.
Det är återigen ett problem som jag trodde var löst. Men som jag trodde bara, jaha, funkar inte det? Konstigt. Ja.
Att vi ska kalla det för feature. Det är
Nej, alltså det är pinsamt. Och framförallt är det pinsamt.
När du byter bensinstation med din bil istället för att tanka på din vanliga så behöver du faktiskt inte byta däck samtidigt.
Nej, du behöver inte köpa en ny bil bara för att du ska börja tanka på Circle K. Liksom.
Ja.
Ja, nej, men sen så hade David lagt in en länk om Google Wallet.
Ja, precis. I och med att de håller på att uppdatera en hel del grejer. Så två korta snabba grejer bara. Google har lagt till en ny funktion i Google Wallet-appen som gör att biljetter och erbjudanden och bonusar till befintliga kort kan läggas till automatiskt. Sen har de även fått nya inställningar för verifiering som låter användarna välja om de vill verifiera sin identitet vid betalningar. Jag vet inte hur bra det kommer funka i Sverige eftersom vi kör BankID och Freja, eID och så vidare. Men,
jag tror det handlar helt enkelt om att du ska autentisera dig med fingeravtryck eller med ansiktsavläsare. Alltså det är inte autentisering med någon annan, utan det är en autentisering. Däremot det de har sagt är att undantaget de gör är om du åker kollektivtrafik. Då ska du inte behöva göra det. För du ska kunna ducka den på där utan att behöva lägga på fingret och så vidare.
Ja, okej. Men såklart. Jag är lite trött. Yes. Men det är ju givetvis den typen av verifiering. Kanon, tack.
Fullt förståeligt.
Yes.
Från Google så hoppar vi till en pryllista. Och som uppgjort på tidigare så börjar vi med David på pryllistan.
Yes. Jag sprang på en popcornbytta som jag skulle vilja ha. Vi var ju alla överens innan vi började spela in den, så att det var försnack, eller det kanske typ var före försnacket, att den är lite liten, men det är ändå en popcornbytta som jag skulle vilja ha faktiskt. Jag tycker den är schysst. Den ser så här, okay. Den ser ut som en Millennium Falcon. Den är limited edition. Man kan bara få den om man besöker en Disneyland park. Så att den kommer vara ganska dyr om jag ska flyga dit. Den kanske till och med tar slut innan jag kommer dit och får min och så vidare. Men jag tycker den är cool. Ska man ha en popcornbytta så ska den absolut se ut som Millennium Falcon. Så det vill jag ha.
Jag tycker den är ascool. Millennium Falcon behöver man. Popcorn behöver man. Jag har ett litet problem med den här.
Ja, den är liten.
Det får plats 7 popcorn i den.
Utan salt.
Om de inte utan salt, ja, precis. Ja,
nej, men alltså det är ju, eller om man ska vara lite seriös så är det är kanske 5 rejäla nävar med popcorn.
Ja. Ja, men det, alltså den är lite.
Det är ju mer leksak än popcornbytta.
Men tills den dagen Johan 3D-printar någonting större till mig så får jag vara nöjd med den här helt enkelt.
Jag är lite ledsen över att jag ska ju till Disney.
Den 3 juni.
Nej, månaden eller, efter.
Juli, då har de slutat dela ut dem här. Ah, vad
så då kan man inte få den här längre.
Eller så delar de ut större, som inte är limited edition.
Ah! Oh! Då kommer en hel säck med hem.
Varför reser du med en tom resväska på vägen ut?
Björn, kan du visa upp något bättre?
Jag behöver en popcornskål. Jag äter popcorn ganska mycket faktiskt. Det går under Nibbles hälsa. Min popcornbytta är grön och tar 235 liter. Jag tror de har blandat ihop sig med den som ska stå under. Nej, den som ska stå under hängrännan eller stuprännan.
Så här, popcorn är majs och majs är grönsaker, så det är helt okej.
Pappasallad. Nej, alltså det finns på temat. Så det här är en R2D2 popcorn maker. Som då du har en huvudet eller ovanpå den där tar man av och så blir det skålen du har i. Och eftersom det är en popcorn maker så är det en
kan man fylla på. Ja, för att den där skålen eller huvudet den där, det ser ut som 6 rejäla popcorn.
Nej, alltså jag vill hävda att det åtminstone är dubbelt så mycket popcorn in här som det var i den här lilla löjliga facken som du hade där.
Ja, jo, jag vet. Alltså, men, ja, jag tycker den är för liten, den jag har valt. Den är det, jag erkänner ju det. Men,
ja, men den du har, den får man ju om man köper popcorn på en Disneypark. Så den är ju ganska billig. Det. Den här kostar $100 istället. Vilket är mer än gratis.
Lätt värt det.
Ja.
Ja, men,
ja. Sen å andra sidan så är det ju de facto en bottenlös popcornskal. Alltså det vill säga, det går in oändliga mängder popcorn. Man kan liksom dutta i popcorn.
Under förutsättning att maskinen är snabbare än vad jag kan äta.
Ja, det är sant. Det är inte säkert. Men man kan ha två maskiner.
Ja, det kan man ha. Precis. Kan man äta i stereo, då blir det sån här surround sound. Som...
Ja. Ja, men vi skämtade lite innan när vi såg den här som David la in. Att de får ju inte ens plats på popcornen i reklamen. Inte ens i reklamen får popcornen plats i skålen. Liksom. Och då är det illa. Nej. Liksom.
Ja. Det är pinsamt.
Så är det.
Bra. Ja.
Jag ska inte ha en popcornskål.
Va?
Inte? Jag tänkte precis fråga. Hur ser din popcornskål ut, Johan?
Nej, men jag valde mellan det jag lagt in och så ett par hörlurar. Och då blev det den jag lagt in. För jag tänkte att ni kommer att göra nära av mig om jag lägger till ett par hörlurar.
Det kommer vi ändå.
Ja.
Vi gör alltid nära av dig.
Nej, men det här är nästan lika illa, höll jag på att säga. I alla fall ur Björns perspektiv. För det här är en hemautomationspryl. Jag har nämligen flera gånger denna veckan. Jag har en sån här rörelsesensor i mitt rum. Jag har en IR-däckare, sån här IKEA IR-sensor. Och problemet när man har den på ett kontor, det är att ganska ofta sitter man ganska stilla på sitt kontor. Och då helt plötsligt så släcks lamporna. Och har man dessutom som jag varit så korkad så att man har kopplat strömmen till skärmarna och dockningsstationen till den här sensorn, så blir det sjukt mörkt och allting slutar funka. Som tur är så funkar i alla fall min konferenshögtalare, så att man kan fortfarande prata med folk på Teams, men däremot försvinner ju liksom bild och grejer. Liksom. Det är helt hopplöst.
Sen får man ju spendera en halvtimme på att flytta alla fönster till rätt ställe.
Nej, nej. De poppar upp på rätt ställe. Windows är, tycker jag, sköter sig ganska bra på den punkten. Men då är det så här, vi har pratat om det här tidigare tror jag, Acara har nämligen släppt en millimeter wave sensor, så istället för att gå på IR så går den på i princip radar, så. Och det innebär helt enkelt att även om du ligger och sover blickstilla i din säng så vet den fortfarande om att du är där, den kan berätta exakt var i rummet du är någonstans och den kan dessutom peka ut om det finns andra personer i rummet. Och liksom pinpointa exakt var de är någonstans. Så att jag skulle i princip kunna ha en skrivbordslampa över mitt skrivbord och en skrivbordslampa över min frus skrivbord. Och om jag står vid mitt skrivbord så tänds min skrivbordslampa och om hon sitter vid sitt skrivbord så tänds hennes skrivbordslampa. Vilket jag tycker är, alltså bara det faktum att det existerar är skitcoolt. Så en sån skulle jag vilja ha. Och anledningen till att jag tar upp den just nu var för att jag såg den här i mitt nyhetsflöde och de har nämligen uppgraderat firmwaren till den. Så nu har den fått bättre, kommer den få bättre räckvidd bland annat och bättre intagningsvinkel. Så den har en 45-gradig vinkel för hur mycket den säger. Liksom.
Jag tror du skulle ha en sån här CO2-mätare bara som att i rummet som mäter hur stor hög CO2-nivå det är. Så att när du går in och sätter dig så kommer rörelsedäckaren se att du finns där. Men sen så fort den tycker så här, nu finns det ingenting här, då får man så här, if både rörelsedäckare har tagit lång tid and CO2-mätaren mäter
för call 911.
Ja, nej, men ja, precis. Då får du släcka lampan.
Ja, men...
Då får man det så här, göra ett utandningsprov i en sån här alkomätare liksom, för att lamporna ska tändas igen.
Ja. Ja. Jag hade en kollega som berättade idag när han skulle åka taxi från Vaxholm, så hade hans taxichaufför ringt honom på morgonen och sagt, jag är lite sen för att alkomätaren på min bil funkar inte som den ska. Det här var liksom jättetidigt en morgon. Oh. Och då tänkte han, är det alkomätaren på bilen som inte funkar som den ska, eller funkar den precis som den ska? Och sen landade han i åsikten att fuck it, jag har skit tight till mitt flyg. Kom i alla fall, jag skiter i om det är alkomätaren som är hel eller inte. Liksom.
Fast, Fast bilen startar väl inte?
Nej, det
är sant. Jag tror inte den kommer förbi. Men jag tror man är glad oavsett om det är alkoholmätaren som är trasig eller personen som är trasig.
Ja.
Så man är nog tacksam över att man tar en annan taxi istället.
Ja.
Får jag, innan vi säger hej då, får jag prova ett skämt på er två?
Ja, absolut.
Ja. Johan, du gillar ju att dricka te, eller hur? Ja. Vet du vad en AI heter som är bra på te?
AI.
Det heter ChatGPT.
Nej, nu ger jag upp. Jag orkar inte längre. Jag skiter i det här. Vi finns precis som vanligt på facebook.com/enlitenpodomite samt på enlitenpodomite.se. Podden hittar ni självklart överallt där poddar finns. Och vill ni se podden istället för att lyssna på den så är det YouTube, eller så sitter ni med oss på Discord tisdag kvällar klockan 9-ish till 10-ish, just nu klockan 10.30. Och kommer med kommentarer, postar roliga bilder i vår chatt, underhåller oss och vi underhåller er. Plus att ni får givetvis vara med på försnacket, vilket är liksom den stora grejen. Vill ni komma i kontakt med oss så gör ni det antingen via mail, förnamn@enlitenpodomite.se, eller så hugger ni oss på valfritt socialt media inklusive Discord givetvis, och vi tycker det är jätteroligt när vi får frågor, feedback, kommentarer. Vi har tyvärr inte haft jättemycket sånt på ett tag nu, så att det här är en uppmaning. Snälla, gör det, så kommer Björn och skickar ett klistermärke. Och med det sagt, ha det grymt till nästa vecka. Hej då!
Hej då!
Hej då!